CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Rapportsäsongen fortsätter åtminstone i våra nordiska grannländer. Här hemma förstås fokus på fastighetssektorn. Blandat i Asien efter en tveksam dag på Wall Street igår. Det är tisdag den 9 maj. Du tittar på Börsmorgon. Varmt välkomna. I dagens program förstås mera SBB. Outokumpu har kommit med rapport liksom Revolution Race och flera bolag som sagt. Faktum är att vi ska titta lite närmare på finsk verkstad. Och så ska vi till Kalmar både via Finland och via Ulf Pettersson, vår trotjänare här i Senjana som är med på länk från denna vackra stad. Carl Gustafsson, förvaltare på Protean, är med in the flesh här i Stockholms studion. Varmt välkommen, Carl.
Tack, glad att vara här.
Jag brukar börja med att fråga folk vad de tror om börsen, men innan jag gör det, gör du liksom en börsanalys först och sen hittar du bolag i rätt sektor eller är du bolag och uppåt kille?
Jag är en sån här klassisk bottom-up kille, så jag tittar bolag för bolag så långt det går. Och när man gör den övningen just nu så ser man ju att det alltid finns möjligheter. Det är ju grundinställningen vi har när vi sitter och förvaltar. Tittar man lite bredare och tittar på sektorer och liknande så kan man ju säga att vi har en situation där bank levererar starkt men har lite bekymmer på grund av fastigheter. Mer om det senare då. Man är väldigt orolig för fastighetskrediter. Verkstad, bra rapporter, dålig orderingång. Men inte i Finland. Det ska vi snacka mer om sen.
Mycket intressant. Uffe, håller du med om det här? Verkstad, bra rapporter måste väl alla skriva under på. Är vi oroade över orderingången och framtidsutsikterna? Jag hörs inte.
Var ju inte lika stark som Q4, men det var ju ändå klart bättre än väntat. Inför den här säsongen så förväntade man sig orderingångsnedgång för alla utom Alfa Laval. Egentligen och nu har alla kommit med ökad orderingång här. Framförallt var ju Atlas väldigt starkt och 5% upp organiskt. Så det har överraskat att det fortfarande är så bra tryck i industrin samtidigt som det är så dåligt tryck på så många andra ställen i ekonomin.
Vi pratar ju mycket om matpriser, Uffe. Vi har en del mat på bordet idag, på rapportbordet idag. Jag tänkte vi skulle börja med Orkla som, så vitt jag kan läsa, det levererar en väldigt stark rapport. Man pratar om prishöjningar som en drivande faktor. Jag tog en bild som vi kan titta på här där man ser en del kända varumärken från Orkla och en kommentar om broad-based price-driven organic sales growth. Tråkigt för konsumenterna i stugorna förstås, men roligt för Orkla.
Ja, det är ett bra resultat. Sen är det faktiskt en marginalminskning. Alltså omsättningen ökar ju då i norska kronor med 15%, men rörelsevinsten ökar bara med 5% justerat. Så det är lite press på marginalen där, men ändå bättre än väntat. Och det här är en väldigt intressant fråga, hur prisutvecklingen kommer liksom spela ut mellan de olika aktörerna, konsument, butik och producent här framöver. Det har ju varit lite bästa tider för alla här förutom för konsumenterna, men det kan ju ändra sig lite grann i takt med att, så att säga, inflationen mattas av lite grann. Just matpriserna har man väl sett att de börjar minska lite, eller minska, de ökar åtminstone inte lika mycket som de gjorde förra året.
Jag tänkte vi ska närma oss laxpriserna speciellt. Ni håller på att starta upp en andra fond som fokuserar på nordiska bolag, eller hur?
Ja.
Men kanske mindre bolag än Orkla.
Precis, det är en småbolagsfond. Vi har ju ett nordiskt fokus. Vi tycker att det ger oss mer möjlighet att hitta avkastning.
Det ger er möjlighet att investera i laxaktier också? Eller är de för stora för det?
Nej, det är de inte. Sektorn har haft det lite tufft senaste året, då, framförallt i Norge där det kom nya skatteförslag. Norska staten vill ju då, trots en extremt god finansiell ställning, då beskatta de här övervinsterna som man tycker att laxbolagen har haft. Det handlar väl liksom mer om ren politik än vad som är marknadsekonomi i det fallet. Och det har ju tyngt sektorn, däribland också då färöiska Backa, märkligt nog. Och de rapporterade ju idag.
För de skulle få en skyss av den här skatteförslagen, men nu verkar det inte som att de får det.
Jag tror initialt så blev det bara en missuppfattning i och med att Backa noterat i Norge men är ett färöiskt bolag. Och på Färöarna har man redan haft en högre skattenivå. Dessutom är liksom Färöarna som ett väldigt litet land, jag tror det är 50-60 000 invånare, extremt beroende av Backa Frost. Och jag tror de bidrar med nästan 50% av statsbudgeten som det är. Så ja, skatten kommer gå upp även där, men inte lika mycket som i Norge.
Jag läste på skärmen nyss bara att man redovisar ett operationellt rörelseresultat på 565 miljoner danska kronor. Det här är väl Färöarna kopplingen som gör att man redovisar det danska. Det är mer än de 418 man körde ut för ett år sedan. Det är också lite mer än väntat. Så vid en första anblick en hygglig rapport i alla fall.
Ja, och det viktiga i Backa för oss fall är ju att de tog beslutet för några år sedan att vi kan inte bara vara på Färöarna. Det är en för liten marknad. Man köpte verksamhet i Skottland som var misskött. Krävt stora investeringar. Det har ju tyngt Backa Frost under flera år. Man har behövt investera väldigt mycket för att få till bättre processer. Det är ju i grund och botten fiskar i en bassäng i havet här. Det krävs liksom tid, pengar för att det ska funka bra. Jag tror att den här rapporten visar att man är på rätt väg när det gäller det. Och det kommer nog marknaden tycka är en väldigt bra signal.
Förstås en nyckelfråga. Man har den bästa verksamheten av alla laxbolag på Färöarna, köper, om inte den sämsta, så en mycket sämre rörelse i Skottland och försöker vända den. Uffe, har du några Backa Frost-tankar eller laxbranschtankar åt oss?
Nej, men det är ju en växande del av vår, ska vi säga, den här tallriken som man fick lära sig i mellanstadiet och lågstadiet, att man skulle ha en tredje kött, en tredje grönsak, en bredd i den andra, så är ju liksom laxen en tillväxtprodukt egentligen. Och så, där, så det är ju en långsiktigt intressant bransch då, men det är ju så att säga, det svänger ju också med tanke på prisutveckling både in i sjöarna så att säga, eller de här badviken och sen så ut till kund också. Så, men det växer ju mer i marknaden än konsumtionen av mat i alla fall.
Vi stannar på öar och vikar och skär. Och jag vill nämna kort att det brinner på Seglarhotellet i Sandhamn. Jag ser ingen direkt börs- och marknadskoppling i det, men jag tycker att det är beklagligt och hoppas att man släcker den här branden. Nu ska vi se. Vi går vidare till den andra stora branden i SBB förstås, som fick sitt kreditbetyg nedgraderat igår. Slaktades fullständigt på börsen, ner 26% på D-aktien. Sent igår kväll efter att jag hade gått och lagt mig så meddelade man att man, så vitt jag tolkar det som, skjuter upp, inte ställer in utdelningen. Man fimpar också den här kraftigt ifrågasätta nyemissionen i D-aktier som man presenterade för bara några dagar sedan, Uffe.
Det var ju, det låter väntat, vi hade ingen aning om att det här skulle ske igår kväll då, men det är klart att så som situationen blev igår med det sänkta kreditbetyget och kursfallet, så finns det ju ingen vettig människa som vill teckna SBBD-aktier till 16 kronor när det går att handla samma aktie på börsen för 10 kronor. Så då var man ju tvungen att ställa in den här nyemissionen, och då är man ju också tvungen att ställa in utdelningen här. Det här löser ju så att säga ingenting, för det var ju pengar in och sen pengar ut, utan vi får se om de kommer tillbaka med en ny emission på betydligt lägre kurs eller om man så att säga aktiverar sina fastighetsförsäljningar här. Och det har ju varit så där att det har funnits ett motstånd att sälja med rea förlust, men det är klart att aktiemarknaden räknar nog med att man kommer få sälja med rea förlusten nu, för aktiekursen är ju 8-9 kronor och substansvärdet var 26 i senaste rapporten, så att det är ingen som förväntar sig att Ilja ska sälja till bokförda värden så att säga. Men ja, det är tufft, och den här inställda nyemissionen lär väl spä på oron, även om det kanske inte blir 26% idag också, så lär den väl öppna ner, antar jag, även om handeln kommer vara extremt stor, så det kan svänga också.
Ja, jag tycker det är väldigt svårt att gissa här. Den var ju ner så kraftigt igår. Det här är ett positivt besked att man fimpar en utdelning, eller skjuter upp en utdelning i alla fall, som många tyckte var onödig och många trodde var tillbara för att göda Ilja Batljans skuldsatta ägarbolag. Det här kanske är rätt väg att gå för gemene man.
Ja, men alltså, okej, det är ju positivt, men det är ändå att en inställd utdelning i ett bolag som behöver kapital, det är ju liksom två positiva faktorer som överväger den negativa faktorn. Så liksom, rimligen så börjar aktien fortsätta ner idag på det här. Men som sagt, det är ju intensivt nyhetsflöde och vi får se om det händer nya grejer under dagen här. Men det är ju inte bra och att man inte delar ut pengar, det var nog, det är klart det är positivt, men det är inte, det motverkar liksom inte, eller det väger inte upp den här inställda nyemissionen.
Gillar du fastigheter som investeringsform? Äger du några fastighetsbolag själv?
Nej, vi äger inget i dagsläget. Det vi har ägt senaste året är att vi har ägt Pandox stundtals. Det tycker jag ändå är en vettig business som man kan få på en bra multipel.
Fastigheter är ju en vettig business, men det ska ju vara tråkigt.
Ja, precis. Det har varit alldeles för spännande de senaste åren. Det har gått alldeles för snabbt och man kan ju diskutera turerna fram och tillbaka i ett bolag som SBB, men slutsatsen blir ju helt enkelt det är för mycket skuld. Det måste lösas. Och jag menar som Uffe säger här, det är ju ett första steg att skjuta upp utdelningen, men det krävs ju mera. Och jag tror ju liksom, tittar vi på lite större saker i Sverige så har vi också ett bekymmer med den internationella uppfattningen kring vår banksektor.
Som är väldigt negativ får man väl säga.
Precis, precis. Vi är ju väldigt glada i bankerna här lokalt, låga värderingar, fantastiskt momentum, men tittar man internationellt så är det ett extremt uppskruvat tonläge kring svenska fastigheter och svenska fastighetskrediter. Och jag menar, jag läste er tidning här i lördag, så då var det en högt uppsatt Swedbank-chef, nytillträdd inom det här Large Corporate Institutions eller vad de kallar det numera, som var ute och sa att det krävs nyemissioner, det krävs ägarbyten, det kommer hända mycket saker. Och det ser jag väl lite som en programförklaring kring att det här är en följetong som kommer pågå i 1-2 år till. För även om vi ser liksom bra värderingar sett till det bokförda värdet så vill man ju ändå se vinsttillväxt i de här namnen. Och det kanske är svårt att få till när man har så mycket skuld, räntorna på väg upp. Så vi tycker väl att det är lite för spännande i sektorn fortsatt.
Lite för spännande i sektorn. En väldigt intressant poäng som jag inte har några svar kring men funderar mycket på för är ju smittorisken till bankerna. Den utländska bilden har varit väldigt negativ. Den svenska bilden är ju att våra banker är väldigt duktiga. Handelsbanken pekas ibland ut som värst i gänget, men alla svenskar tycker självklart att Handelsbanken är tryggast. Dina tankar kring sektorrisk för banker?
Ja, men det du säger, Gabriel, är ju lite intressant. Den stora skillnad som finns bland utländska investerarsyn på svenska banker och svenska allmänhet och investerarsyn på svenska banker. Och det har att göra med fastighetssektorn. Och vi läste ju de här bankrapporterna som kom för 1-2 veckor sedan och man sitter så att säga med panterna. Man är den som har så att säga störst säkerhet i sina lån och man kan palla med så att säga värdefall på fastigheterna på 30-50% innan, så att säga, innan det skiter sig på riktigt. Men ja, vi får ju se här. Det är ju alltså det som har hänt senaste året, det är ju att räntorna har stigit på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. Alltså vi har ju sett räntor som är högre än det här, men vi har inte sett en uppgång på flera 100%, så att säga, om man pratar procent och inte procentenhet. Och det kommer ju hända saker och det kommer ta tid också. Och det är ju så att säga obligationsmarknaden är ju i stort sett stängd och då är det bankerna som ska så att säga omfinansiera alla dessa fastighetslån och det. De sitter ju där och de kommer välja liksom det som är bäst och det som inte är lika bra kommer få det jättejobbigt. Så det är, ja, det, vi får se. Det här tror jag inte är något som är över nästa kvartal eller så här, utan det här är en fråga som vi pratar år.
Apropå det, Carl, innan vi går vidare. Du nämnde den här intervjun med Bo Bengtsson som är chef för Swedbanks företagsaffärer i lördags. Utmärkt intervju av Martin Rex för övrigt. Tror du att han gjorde den intervjun för att signalera någonting?
Ingen uttalar sig i media utan ett syfte. Det finns ju en anledning till att jag är här. Vi ska lansera en ny fond. Så det är ju självintresset som pratar i sådana här situationer. Så jag tror att det var en programförklaring internt i Swedbank. Så att alla stackars kreditchefer och företagspersoner som sitter med sina kunder ska kunna peka på något. Vad har chefen sagt? Jag tror även det var externt. Jag tror bankerna behöver liksom ett gemensamt grepp kring det här. Så det, jag menar, bankerna är välskyddade, de kommer klara sig det här bra, mycket bättre kapitaliseringsgrad nu än för 15 år sedan. Det kommer gå bra, men det kommer vara en oro som kommer bestå och det kommer hålla tillbaks aktiekurserna i de här namnen. Det tror jag verkligen.
Kort och innan vi går vidare. Flera fastighetsbolag handlades ju ner ganska kännbart på det här beskedet igår. Jag skrev en artikel om att flera fastighetsbolag också kommer bli nedgraderade, även om få av dem balanserar på gränsen till så kallad skräpstatus, som är ett fullt ord, men icke-investerings, icke-trygga obligationer. Tankar om fastighetssektorn? Ja, förlåt.
Ja, så är det ju, och det som Karl är inne är ju helt rätt, och det som är avgörande nu, det är vilken ägare som äger de här fastighetsbolagen. Starka ägare kommer ju gå ut som vinnare och svaga kommer vara rejäla förlorare, och det som har hänt nu är att de som vi såg som väldigt starka för 2 år sedan då är Selin och Ilja och Rutger inte är starka längre, utan då är det Akelius och Castellum som är starka här, och det kommer ju innebära en mängd affärer framöver, kanske av fastigheter men även av hela bolag. Det tror jag ju kommande månaderna till och med, eller åtminstone året.
Och en mängd affärer får vi förstås redan nu, för klockan har slagit 9, börsen är öppen, dags att ringa i klockan.
Ja, det är en dyster öppning här på Stockholmsbörsen som börjar med att backa omkring 0,2%. Och jag har inte fått upp storbolagsindex här just nu, så vi får återkomma till det senare. Men om vi börjar med SBB som vi givetvis ska titta närmare på efter gårdagens ras. Precis nu vid öppning så backar de omkring 7%. Men vi ser att det rör sig ju en hel del här nu. Och man meddelade ju igår kväll att man stoppar utdelningen och företrädaremissionen av D-aktien. Och det är B-aktien jag har uppe här. Och man fick nu på morgonen att Carnegie har gett säljstämpel medan ABG sänker riktkursen. Men om vi går över till rapporterade bolag, så Revolution Race stiger nu på morgonen 3% på sin rapport. Nu är uppe 5% där direkt. De rapporterade ju högre omsättning men lägre resultat. Även gödselbolaget Sinis Fertilizer stiger, de upp 2%, och de redovisar ett rörelseresultat på minus 5,7 miljoner kronor. Sen Arctic Papers resultat sjönk, och de stiger idag lite dryga 3%. Sen om vi förflyttar oss till Finland, så finska stålkoncernen Outokumpu hade ju en väldigt stark rapport som kom klart starkare, där resultatet var klart starkare än väntat. Och de stiger lite dryga 5% nu precis vid öppningen. Och sen investmentbolaget Bure däremot, de backar 0,5%. De hade ju sämre avkastning än jämförelseindex. Totalavkastningen var 0,2% jämfört med index 8,7%. Sen oljebolaget Tethys Oils resultat minskade, och man backar nu 1%. Resultatlyft var det däremot för Arla Plast, och vi får se om vi får något avslut på senare. Fastighetsbolaget Sagax handlas ner 2,5% inför rapporten som kommer senare idag. Sen ska jag säga att Steven Roy har utsetts till ny medlem av Volvo-koncernens ledning och vd för Mack Trucks. Han efterträdde Martin Weisberg som går i pension. Sen så, det kan bli en stor rörelse för Onsu Seng. Man har fått svar från FDA gällande bolagets utvecklingsprogram, där den amerikanska myndigheten ställer högre krav än den europeiska. Detta får konsekvenser för utvecklingskostnader för både före och under kliniska fas 3-studier av Busseng. Och jag har inte fått något avslut här, så vi får återkomma till den senare. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort inleder morgonen med backen nästan 0,5%.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dystert är ute. Trevligt ändå. Outokumpu och Revolution Race är dagens vinnare, ser det ut som. Revolution Race, tänkte vi ska lyssna på Paul Fischbein som var här nyss. Du har kastat ett öga på rapporten.
Ja, den såg bra ut med tanke på marknadsklimatet och var aktien står. Därför vi får den här reaktionen nu på morgonen. Jag tror att den toppade i 40-42 efter senaste rapporten, och nu visar de ju att de kan bibehålla en hyfsat god lönsamhet, men framförallt växa. Det är viktigt i det här bolaget. Mm.
Fortsatt tillväxt trots tuffa tider för konsumenten. Paul Fischbein var här tidigare i morse, som sagt. Vi ska lyssna på ett kort utdrag ur den intervjun.
Vi är nöjda med det här kvartalet. Vi tycker det är starkt. Så det här är ingenting som bekymrar oss. Utan, och tittar man på resultatskillnaden mot resultatet förra året så kan man dela upp det i två poster. Där den ena delen, och det är den största delen, den är inte så att säga kopplad till rörelsen utan det är eller relaterat till balansmässiga valutaposter kopplat till bland annat olika typer av säkringsprogram. Så det är den största förklaringsposten. Sen väljer vi att öka på marknadsföringsinvesteringarna på våra tillväxtmarknader. Vi tycker att det är en bra tid nu att göra det och vi har ju alltid liksom försökt att balansera tillväxt med en god lönsamhet och vi känner att vi har bra balans i det. Vår fasta kostnadsmassa ökar också lite jämfört med förra året. Så att, sammantaget tycker jag det är bra, men det är som du säger också, alltså bruttomarginalen är viktig för oss. Det är nästan det viktigaste marginalmåttet som vi tittar på. Vi köper det mesta i dollar, det går upp, men ändå lyckas vi upprätthålla en bra bruttomarginal. Så det är vi väldigt nöjda med.
Paul Fischbein, intervjun i sin helhet går förstås att beskåda på DTV i vanlig ordning. Uffe, har du några tankar kring Revolution Race-rapport? Kort.
Resultatutvecklingen är ungefär som vi såg senast kvartalet. Det är en fortsatt bra tillväxt tycker jag i Tyskland. Rörelsemarginalen är hög, 22%. Det är få bolag som når det. Så det är en bra rapport. Jag satte köp på dem i oktober och så gick den ju upp väldigt mycket och har kommit ner en del. Men jag tycker fortsatt är köpvärt. Ett starkt varumärke som tar marknadsandelar och har en stark finansiell ställning. Så det när den dippa nästa gång ska man ge sig in och så kanske man ska sälja igen på 40 eller något sånt där om man nu tar sig upp hela vägen dit. Men det är en bra rapport. Och jag tycker Paul Fischbein har gjort det bra sedan han kom in här lite snabbt och olustigt då när tidigare vd och grundare lämnade på dagen egentligen. Så ja, det var ett skifte som funkade väl.
Vi ska fortsätta våra skiften runt geografier. Det här är ju en digital O2C över hela världen. Japanska Nintendo tänkte jag nämna. De flaggar för en minskad efterfrågan för spelkonsolen Switch. I samband med rapporten så redovisar man en prognos på 15 miljoner sålda konsoler för hela året. Det är lite lägre än vad analytikerprognosen låg på. 15,7 låg den. Från Nintendo till från Japan till Daimler och lastbilar. Uffe, den rapporten var ju i linje med en tidigare omvänd vinstvarning. Har du någon kort Daimler-reflektion till oss?
Omsättningen ökar 25% under kvartalet. De håller kvar de här prognoserna som de gav i samband med den omvända vinstvarningen. Det har ju varit ett riktigt bra år för hela lastbilsindustrin egentligen. Volvo blev ju chockade av deras omvända vinstvarning första någonsin de levererade. Sen kom ju Scania med en bra rapport. Scanias moderbolag MAN. Traton gjorde det bra och Daimler har gjort det bra. Så de har på något sätt lyckats liksom få ut vinsterna från de här prishöjningarna på ett bra sätt, hela lastbilsindustrin, och är ganska optimistiska om 2023 också faktiskt.
Kanske en detalj här, men Volvo kommunicerade igår att man har fått en stor bussorder. Hur viktigt är bussar i lastbilsklubben?
Inte speciellt får man väl säga. Det är traditionellt sett låg lönsamhet på bussar. Jag vet att man försökt göra lite förändringar i hur man har sin struktur i den typen av division. Ska man bygga hela chassin eller ska man bara bygga underreder? Det som är intressant är väl att det är elbussar det handlar om. Vi ser ju en extrem investeringsvåg när det gäller elbussar. Egentligen mer lämpat för elektrifiering än vanliga bilar i och med att du har din fasta rutt. Så det är ett intressant område, elbussar.
Mm. Ja, jätteintressant. Jag åker gärna buss, vill jag berätta för tittarna. Cykel också för den delen. Men flyg eller färja får man om man ska åka till Finland, och dit ska vi nu. Otto Kumpu är med oss genom finanschefen Pia Altonen Forsell. Det tycker vi är väldigt roligt. Pia, varmt välkommen. Jag tolkar det som att rapporten är visserligen lite svagare än i fjol men mycket starkare än förväntat och på det stora hela väldigt stark. Håller du med om den beskrivningen?
Absolut. God morgon. Ja, jag tycker det var en stark inledning på våren och på året också här. Och då man tittar på, vi ökar ju våra volymer med 12% jämfört med Q4. Och det är sant, Q1 i fjol var ju ett sådant riktigt läckert kvartal. Men marknadsläget såg ju helt annorlunda ut då. Så jag tycker vi har kommit nu ur den här lite svåra perioden med lagerminskningar hos distributörer. Vi ser tydligt liksom att de ebbar ut nu, den perioden är över. Sen är ju förstås frågan framåt att när ska vi få ett lyft? Lite sporadiskt så där så kan vi se att vissa distributörer börjar fylla på sina lager också. Men vi guidar ju för stabilt från Q1 till Q2, så vi tror väl att nu är vi liksom någonstans inne i ett lite stabilare läge. Och det vill jag nu säga om resultatet, att det blev ju också väldigt bra för att vi lyckades väldigt bra i våra inköp på råvarumarknaden. Så vi fick en bra balans där mellan priser och våra inköp. Bra marginaler.
Jätteglädjande då att den här lagereffekten är slut, hoppas vi. Men ni vågar inte riktigt hoppas på någon jätteåterhämtning för efterfrågan i 2023. Hur långt gör ni prognoser och hur bekväma är ni i prognoserna?
Nej, vi har ju ganska korta lead times just nu, så att vi ligger väl på 2-3 månader ungefär, så det vi guidar för är ju andra kvartalet nu, och där tycker vi ju det ska bli stabilt när det gäller volymer, och när det gäller resultatet så tänker vi väl att det kan vara stabilt eller vara till och med lite bättre än vi hade i Q1. Och sen måste man ju liksom på något sätt ta in det här med att makroläget fortfarande är något osäkert, och det är ju lite skillnad mellan olika segment här. Jag skulle väl flagga för att konsumentnära segment, om vi då pratar om appliances och så vidare, där är det ju svagare. Men vi ser ju andra segment som går någorlunda bra, om det då är bilar eller speciellt om det är segment dit vi gör lite mer specialiserade produkter, så att lite mer specialstål, lite mer stora investeringsprojekt och så vidare. Där ser vi nog fortfarande en riktigt bra efterfrågan.
Kan du prata lite om kostnadskontroll och hur har kostnaderna varit med svängande energipriser exempelvis bakåt och framåt?
Ja, precis. Just nu har det ju varit bättre då, men man ser ju det fortfarande då i vår Q1-rapport, alltså att det som gäller vår ferrokrom, vår gruva vi har i Finland då, där har vi ju varit tvungna att dra ner väldigt drastiskt på vår kapacitetsanvändning då i våra smelters i Q1, så vi var ju bara på 50%. Och det var just på grund av jättehöga elpriser, och sen fick vi ännu lite operativa problem på toppen av det. Så att vi har ju säkra ungefär 66%, så ungefär 2/3 av vår elanvändning och också energi mer brett för det här året. Och det gör ju att vi nu kan ta till viss del fördel av det att priserna just nu på spotmarknaden går neråt. Men samtidigt är det ju så alltså att just nu ser det bättre ut. Q2 kommer vi att köra fullt i ferrokrom också, så det är bra. Vi kan ligga på bra kapacitetsanvändning givetvis också på stålsidan. Men hur det nu blir vintern 23-24, det tror jag det är lite för tidigt att säga om ännu. Så det var energin, och en annan jättestor del förstås i våra kostnadsdel är ju råvarukostnaderna. Och där vill jag bara säga att jag är väldigt stolt över vårt team. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb. Alltså vår recycling rate låg på 94%, och det är liksom bland det högsta vi har haft. Och det innebär ju att det är skrot som går in i vår process och bara lite liksom primära liksom alloys då, så att det gör ju att vi får också en bra kostnadsstruktur med det.
Avslutningsvis, Pia, i Sverige pratar vi så mycket om grönt stål och miljövänligt stål. Är ni lika duktiga på andra sidan viken?
Ja, men det tror jag nog vi är. Absolut, alltså grunden, vi har ju en elektrifierad process och vi använder ju skrot som råvara. Det är liksom grunden för det här. Men det är klart att vi jobbar också stenhårt på att göra våra produkter med ännu lägre fossilt avtryck. Och det vill jag säga att vi lanserar ju i fjol en produkt som vi kallar Circle Green, alltså just för att den har väldigt hög recycling rate, för att den har 92% lägre fossilavtryck än liksom vad är medeltalet för rostfritt stål globalt. Och för det första har ju våra kunder tagit väldigt bra emot den här. Och för det andra vill jag säga det, att det har också på något sätt belyst hur bra vi är på det här också mer generellt. Alltså för att vi använder mycket, mycket recycled råvara, så har vi ju ett lågt fossilavtryck. Så det tror jag nog vi kan vara stolta över här också, men vi vill bli ännu bättre.
Ja, men det behöver vi alla bli. Pia Altonen-Forsell, väldigt roligt att ha dig med. Grattis till den starka rapporten. Jag tänkte att vi ska stanna kvar i Finland nu efter att ha pratat om så många länder. Även om du tittar på stålindustrin speciellt. Men finns verkstad är du väldigt intresserad av?
Ja, någon måste vara det.
Men det, vi är många här. Varför?
Jag tycker väl inom verkstad, om man ska tjäna mycket pengar, så ska man ju vara med om de här stora transformationsresorna.
Alltså typ Trelleborg. Fulverkstad blir fin.
Exakt det. Och jag tror väl i Sverige börjar vi se att de resorna är lite på mållinjen. Trelleborg har nu sålt Wheels. Högre värdering. Vi ser att Sandvik har gjort en resan. Jag tror man får titta på andra sidan viken, som du säger, för att hitta nästa ben i den resan. Och där finns det flertal exempel på bolag som är inne i de här omvandlingsresorna och som gör det väldigt bra.
Innan vi kommer in på de bolagen, det finns en ganska beständig uppfattning att finsk verkstad är billig, och den är billig av en anledning.
Precis.
Att den är dålig, alltså, det är den ju inte, men den kanske är mindre effektiviserad och mindre fintrimmad än den svenska.
Jag tycker att det är en gammal uppfattning. Jag förstår varför den har funnits. Man ser ofta i aktiekurserna i de här bolagen. Så fort inköpschefsindex, PMI, trendar ner, faller aktierna mycket. Jag tycker dock den senaste resan neråt, som vi nu har återhämtat oss ifrån, var obefogad. För när vi tittar på de rapporter som de har kommit med här under Q1, så blir man väldigt imponerad av vad som är på väg att ske i de här bolagen.
Om vi tittar på orderläget då, för att vara lite framåtblickande, hur är temperaturen där?
I stort sett alla finska bolag slog ju förväntningarna på orders i Q1. Cargotech var det enda som kom in ungefär som förväntan. I övrigt såg vi väldigt starka siffror från framförallt Konecranes, Metso. Gjorde väldigt bra. Och tittar vi också då på resultatleveransen, så var det ju rejäla beats relativt förväntansbilden. Titta här, Konecranes och Cargotech kom in nästan 40-50% över förväntan. Och här har vi då ett läge där man levererar på efterfrågan. Man blir gradvis bättre som bolag. Och man gör väldigt mycket också då för att få bort den här stämpeln av att vara lite sämre än svensk verkstad då. Det sker flera breakups, mycket stora grepp för att förbättra lönsamheten. Så jag är positiv till de här namnen. Vi äger själva i Protein Select, Metso och Cargotech, som vi tycker är för lågt värderade relativt till vad de levererar för någon rapport.
Jag vill höra mer om Cargotech, men jag vill också höra mer ifrån Ulf. Dels har vi pratat med Outokumpu, och jag undrar vad du kort, om du har några tankar i stålet. Och sen efter det vill jag att du kopplar på det här verkstadsresonemanget som vi började med.
Tar vi Outokumpu först då, så är det ju en halverad vinst jämfört med Q1, får man väl först berätta, men den slår ju förväntningarna med 30%, så Eriks diagram där skulle den ju vara liksom bland de topparna där som slår förväntningarna, och det är bra, aktien är upp 7%. Tycker det påminner ganska mycket om utvecklingen vi hade i SSAB, som också hade en stort sett halverad vinst men fick en positiv kursreaktion eftersom marknadens förväntningar var väldigt lågt ställda. Till skillnad från SSAB så kom ju då med prognoser, tydliga prognoser för Q2, och det såg ju bra ut, och det bidrar nog till uppgången här. Jag tycker det är märkligt att inte svenska bolag kan vara lika bra på att guida som exempelvis finska är. Det är ju ändå liksom samma verksamhet. Så ja, men det är en bra rapport. Den har ju gått i likhet med SSAB ganska bra i år, upp 20% och fortsätter upp lite grann idag.
Om vi fortsätter med verkstadssnacket mer allmänt då, från stål till verkstad, vad tyckte du om resonemanget här i studion?
Ja, men det är intressant, det som så att säga har varit en hemsko lite för finsk industri är ju att de har då euron, så de har inte fått den här så att säga positiva valutaeffekten som svensk verkstadsindustri har haft, framförallt för dollar, men även vad det gäller euroförsäljningen. Och den får man så att säga, när man jämför över viken här, så får man liksom ta hänsyn till valutarelationen här också, så det går inte liksom bara att ta siffrorna rakt av och tro att finnarna är så mycket sämre bara för att, men då har de en euro också som har missgynnat dem relativt Sverige sista tiden.
Mycket intressant. Vi tänkte vi ska prata lite om Cargotech, och du sa att det fanns en koppling till Kalmar här, om vi börjar i den.
Ja, precis. Cargotech, det är i grund och botten en ganska svensk verksamhet. Det de gör nu, tycker väldigt dynamiskt grepp, är att de ska göra en breakup av sin verksamhet. Cargotech idag består egentligen av tre verksamheter. Kalmar, som gör truckar. Hiab, som gör olika sorters lyfthanteringsutrustning. Hiab står då för Hydrauliska Industrier AB, som har ju svenska rötter. Och MacGregor då, som är tredje ben, som har gått väldigt dåligt under många år. Där gör man då mer utrustning till fartyg, som har ju drabbats av de här dåliga siffrorna på orders på båtar och liknande då. Men nu sker det ju då en breakup av det här och Kalmar och Hiab ska bli särnoterade företag.
Man knappar det bästa låter det som då, eller?
Exakt, eller man delar upp hela verksamheten egentligen då. Jag tror Hiab får ta med sig McGregor om det inte har sålts när det här sker, vilket det förmodligen har gjort.
Så Cargotec blir två. Cargotec blir Kalmar och Hiab och McGregor får vi se lite vart det hamnar.
Exakt, exakt så.
Innan vi fortsätter då, Ulf, hur känns det i magen när Kalmar tas upp? Och vad tycker du om de här truckarna?
Ja, det tycker jag är bra. Det här är ju inte så mycket industristad som det var en gång för länge sedan, utan mer handelsstad. Men industrin mår bra, vad jag förstår. Här finns Atlas eller Epiroc-verksamhet är det nu för tiden, och då Kalmar Industries. Så det är kul. Det är, man ska ha ett blandat näringsliv för en fungerande ort, och det har vi här.
Kommer det heta Kalmar? Där
ja.
Fantastiskt.
Ja.
Är det värt en premiumvärdering? Bara den?
I vissas bok. Jag kommer från trakten själv, så absolut.
Jag ska inte ens fråga, Uffe.
Det jag tycker är intressant, det här är bolag som man borde notera på Stockholmsbörsen. Som man gjorde med Sampo. Jag tror Sampo är lite för anonymt och kanske är lite för stort för att liksom verkligen knyta an till oss svenskar. Man kanske borde byta namn till If eller något. Men här har vi ju två fina bolag, lagom storlek. 1,5-2 miljarder euro i börsvärde kommer det bli. Jag tycker man tar och noterar dem även här i Stockholm. Så kan vi som fokuserar på svenska småbolag också köpa in det i fonderna då. För det här är bolag som har låg värdering, bra verksamhet. Mm. Skulle passa jättefint i det här industriklustret vi har. Med bolag som Alimak. Och liknande då, med lagom storlek och bra tillväxtförutsättningar över tid.
Jättespännande tycker jag. Vad säger du, Ulf? Två ytterligare verkstadsbolag till den svenska floran.
Och dessutom ett som heter Kalmar, då kanske fotbollslaget här kan få en stor sponsor också. Men vet. Nej, men det är kul. Jag tycker alltså ju fler bolag på börsen desto bättre, höll jag på att säga, men framförallt liksom rörelsedrivande bolag med internationell verksamhet och som är lagom stora för att kunna växa, så att säga. En anledning till att vi värderar Volvo, som också gör saker med hjul på, så lågt är ju att de inte kan växa så mycket mer än marknaden, för de har så stora marknadsandelar, de och deras konkurrenter på de olika geograferna. Men det är ju annat med lite mindre bolag som har tillväxtförutsättningar om de gör bra produkter och distribuerar dem på ett bra sätt.
Mycket bra, mycket glädjande med nya bolag. Vi ska titta till de gamla bolagen på andrahandsmarknaden. Sofie Grasberg står redo vid Studio 2. Är det fortfarande lika surt där ute?
Ja, det är desto dystrare här. Det backar 0,7%. Lite bättre ser det ut på storbolagsindex. Om vi tittar där så ser vi att vi har Sinch och Evolution i toppen. Även om de är väldigt nära nollan. I botten däremot så har vi SBB och Boliden, men på Boliden vill jag då säga att de har utdelning, så det förklarar att de ligger där i botten just nu. Men SBB är väl det vi kanske vill titta närmare på. B-aktien backar omkring 5% nu på morgonen, så den har bättrat sig lite de här 20 minuterna. Men D-aktien är ner tvåsiffrigt och backar omkring 17%. Och det är ju tungt för hela fastighetssektorn. Jag har tagit upp flera av de stora bolagen här. Vi ser att de backar omkring 2% lite drygt, de flesta. Castellum har även fått sänkt riktkurs av JP Morgan och de är ner 2%. Bättre ser det ut för några av de rapporterade bolagen. Revolution Race är upp 2% på sin rapport, där de hade högre omsättning med lägre resultat. Och även gödselbolaget Sinus Fertilizer stiger och upp nästan 3%. Det redovisar ju rörelseresultat på minus 5,7 miljoner kronor. Och finska stålkoncernen Outokumpu, som vi precis pratade med, de stiger lite dryga 8% idag på sin rapport, som var väldigt starkt. Det resultatet var klart starkare än väntat. Och om vi även förflyttar oss till Norge, så norska Bakkafrost, de backar 4% på sin rapport, trots att det var något bättre resultat än väntat. Och i Tyskland så rapporterade ju Volvo-konkurrenten Daimler och de hade ett resultatlyft, men det var i linje med förväntan och de backar idag 3%. Men om vi återgår till Stockholmsbörsen, så den går i moll och backar omkring 0,7%.
Mm. Lite fascinerad över den här 17-procentiga nedgången i SBBs D-aktie. Ulf, jag antar att omsättningen är lite mindre här och att slagen blir större. Generellt när vi tittar på preffar och D-aktier så tenderar de ju att röra på sig väldigt mycket, men man blir ändå nästan lite åksjuk här.
Ja, men nu är de ju i paritet med varandra, B och D-aktien. Anledningen att D-aktien har varit en premievärdering, om man säger så, jämfört med B-aktien här, är att man har förväntat sig en högre utdelning där, men när den slopas så är det ju liksom lite av samma aktie egentligen, D och B, så jag förstår att de liksom går ihop här. Och sen vad botten finns idag, det får vi väl se. Det är så att säga, det är mycket, ja, det finns nog en hel del personer som måste sälja här kanske, som har köpt med lånade pengar eller något sånt där, och då kan det ju bli liksom riktigt, riktigt, riktigt stora rörelser. Men ja, en intressant och för många en väldigt tråkig utveckling idag, men inte oväntad med tanke på att den här nya emissionen som skulle stabilisera bolaget ställdes in igår kväll här. Och vi får se vad som dyker upp härnäst från SBB. Det måste ju till bolagsförsäljningar på något vis, eller att det kommer in någon ägare och så att säga, som kan stabilisera det här med att ta en ny emission på nuvarande kurs eller något. Vi får se. Jag tror att det var ett styrelsemöte i SBB igår. De har säkert ett till helgen också, antar jag, eller något sånt där. Så det händer saker där.
Ja, bråda dagar förstås för Ilija Batljan och styrelsen i SBB. Vi kan väl tillägga att vi förstås som vanligt har ställt vår dörr öppen för Ilija Batljan, som gärna får komma hit när det passar. Vi förstår förstås att han har fullt upp med annat, men det vore intressant för tillfälle att höra hur han ser på framtiden. Fortsättning följer, vi bevakar förstås utvecklingen i hela sektorn för fulla muggar. Men vi ska gå vidare till ett väldigt litet och väldigt nytt bolag som kom till börsen i oktober, om jag inte minns fel, till First North ska vi säga. Gödselbolaget Cinis Fertilizer som ska bygga en fabrik är med oss. Jakob Lidberg har släppt rapport. Jag vet inte hur mycket information som finns i kvartalsrapporter, Jakob, när man är på ett sånt här tidigt stadium. Vad är det ni har berättat om idag?
Ja, det är helt rätt. Tack så mycket, Gabriel. Tack för att du var med här på morgon, Christian. Nej, men det är helt rätt. Det är ju en rapport som speglar bolaget. Det är en startup, som man säger. Så att det kommer se ut så här ett tag. Men det jag tycker man ska ta med sig från rapporten är ju att det är ett projekt, allt väsentligt, som flyter på enligt plan. Det är två vi ser här bygget på platsen då i Köpmanholmen i Örnsköldsvik, på första produktionsanläggning, markförberedande åtgärder som det kallas då, som är i full gång. Och sen parallellt med det så är det ett projektteam då som jobbar med att upphandla och se till så vi får in all processutrustning sen som ska börja komma levereras här då efter sommaren då, så den kan installeras och bli klar då enligt plan i Q1 2024.
Q1 det 2024 ska det vara igång och köra. Ja. Ni berättade om ett miljötillstånd häromdagen bara. Hur viktigt är det? Hur ska man tolka det beskedet i den här processen?
Väldigt positivt. Det var ju väntat. Vi hade ju det datumet. Vi fick ju det datumet vid vår huvudförhandling med mark- och miljödomstolen. Så att vi visste ju att det skulle komma. Och det var ju ett beviljande av det här tillståndet som vi har sökt om. Så att det var ett positivt besked.
Är det några särskilda liksom domstols- eller tillståndsbesked som man ska ha koll på om man skulle vilja investera? Jag förstår att saker ofta blir försenade när man bygger nya grejer, men är det någon särskild process du tycker är värd att känna till eller lyfta fram?
Nej, det är ju skakigt i världsmarknaden, men vi har inte sett någonting. Alltså, den här utrustningen som vi köper, mycket av det är standardutrustning. Och i förhållande till många andra projekt man läser om idag i media och man ser på nyheterna så är ju den här etableringen till storleken, till ytan då, ganska liten egentligen om jag ska jämföra dem. Om man nu tar jämför andra satsningar som man har talat om, H2 Green Steel och Northvolt och så är ju den här en produktionsanläggning på kanske 2000 kvadratmeter och med lagerbyggnad då vid sidan om då. Så jag skulle säga att det är ett enklare projekt att driva, så jag är inte rädd för tidplanen alls.
Vi har pratat mycket lastbilar. Lastbilsbolagen är ju restriktiva med att öppna orderböckerna, för man vet ingenting om priserna framöver, så man tar lite i taget. Hur har ni börjat ta order? Skriver ni kontrakt med kunder redan idag? Och hur tänker man då kring till exempel råvarupriser och kontrakt?
Vi har ju de två första produktionsanläggningarna har vi sålt redan under det som kallas off-take agreements. Så vi har ett avtal då från en kund i Holland som är redo att köpa all produkt när den väl kommer ut från anläggningarna. Och det är ett avtal på 10 år som redan är klart. Och då följer vi världsmarknadspriser. Och då är det så att priser går upp och ner. Men i vårt fall så hur bolaget tjänar pengar, det är att vi förädlar då en råvara som vi köper in. Och där ser vi att den här prisskillnaden mellan den ena råvaran som vi använder och vår huvudprodukt, den prisskillnaden däremellan, det är den som inte bygger hela bolagets intjäning och marginal. Och den är stabil och håller i sig, vilket man har gjort dem sen man kan titta tillbaka ganska lång tid i historiken. Så att även om priserna går upp eller ner så har vi en bibehållen marginal i det här projektet.
Låter betryggande, Jakob. Kul att du var med. Roligt att höra och få se också för den delen hur projektet fortskrider, och varmt lycka till. Vi ses igen. Jag vill utfärda en vänlig varning. Det här är ett väldigt ungt bolag. Man har en jordhög än så länge. Jag tycker det är spännande och visionärt. Men har du någon reflektion kring hur man ska tänka på den här typen av framtida projekt som småsparare och tittare?
Ja, men nu är ju Cine i den här fasen där drömmar möter verklighet. Där man ska gå från PowerPoint till processindustri. Och det är en väldigt kritisk fas. Mycket kommer att avgöras under det kommande året för dem. Som förvaltare under många år så har man ju alltid lite skymt av en kall kår när man hör talas om stora fabriksprojekt. Nu är det lite mer begränsad skala här, men vi har ju många som har haft bekymmer med liknande då kanske större projekt de senaste 5 åren. Ta ett Billerud, problem i Sverige, nu ska man in i USA. Vi har Nobia som har stora bekymmer med sin nya anläggning. Så håll koll på utvecklingen noga.
Håll koll på utvecklingen noga. Uffe, vill du tillfoga något på Cinis? Annars tänkte jag kort att vi ska spana lite Riksbank innan vi tackar för kaffet.
Nej, men det är ju ett intressant projekt och det liksom ligger i trenden. Då ligger i tiden med hållbara investeringar. Och sen så är det ju så att säga stort att gå från 0 till 100 här. De har ju en del kapital i balansräkningen nu, men det är ju ett högriskprojekt, så man ska inte satsa alla sina pengar på den här aktien, tycker jag inte. Men jag har ingen anledning att liksom idag döma ut bolaget på något sätt, för det är för tidigt, för de är inte där än. Liksom.
Det är tidigt och det är högrisk, det kan väl vara ett budskap. För jag gav dig hemläs läxa att läsa på om någonting som heter SLOS. Jag vet inte om du har hunnit göra det. Det handlar om hur amerikanska banker ser på tillvaron. Det kom en undersökning ifrån igår som fick rätt mycket uppmärksamhet. Det verkar som att man drar åt kranarna lite grann. Vi pratade ju om bankrisk kopplat till fastigheter här. I USA har det ju bankrisk kopplat till fastigheter och till bankoro i sig själv förstås. Hann du kolla på SLOS? Och annars kan jag väl säga att det är väl inte så förvånande att man blir lite försiktigare i det här läget.
Nej, det hann jag göra. Jag undrade vad för förkortning du skickade till mig där. Men det gjorde lite grann och det stämmer. Det är en kreditåtstramning i USA. Vi har ju sett samma kreditåtstramning egentligen i Sverige här. Det var ju knappt någon utlåningsökning alls bland de stora bankerna. Och det är det som händer nu när folk som har liksom god ekonomi väljer att amortera eller att inte ta upp så mycket lån, och de med dålig ekonomi som skulle vilja ha lån där bankerna är mer restriktiva. Så vi är på väg in, och det är ju ganska historiskt skifte det här som vi ser då. Den här kredittillväxten som inte finns längre har vi inte sett på många, många år i Sverige, och det finns även i USA. Och hur det i förlängningen kommer ju det här påverka tillväxten i ekonomin, för den är ju väldigt mycket driven egentligen att vi har haft en kreditexpansion under årtionden som har så att säga drivit på investeringar och BNP. Så det gäller ju att vi får fart på det här igen, men jag förstår att den är neråt nu med tanke på ränteuppgången som har varit. Och då kanske din följdfråga var då Riksbankens protokoll som kom här för en stund sedan, eller var det något annat du ville prata om, Gabriel?
Ja, vi kan ta det väldigt kort. Jag har tittat på det medan du pratade, att det verkar ju som att man gör en avvägd bedömning, tycker att räntan är för hög men vill bromsa på takten lite grann. Gör du samma tolkning som jag?
Ja, det är ungefär vad de sa förra gången också egentligen, och de har även en skrivning om den svaga kronan här, att den önskar att den stärks. Så tittar man på hur kronan har utvecklats här sen under tiden vi har suttit och pratat och under tiden som Riksbanken har släppt sitt protokoll, så har den faktiskt stärkts lite grann mot euron här idag. men den är fortfarande låg. Det är fortfarande långt över 11 kronor. Men ja, lite grann att man liksom inte har gett upp den här tanken om att försöka stärka kronan verbalt i alla fall.
Vi får se hur tanken på att stärka kronan går. Det här med att bankerna blir stramare och vi går in i en mjukare konjunktur. Påverkar det din bottom-up-analys som vi började programmet med att prata om i någon väsentlighet? Eller tittar du på bra bolag i alla lägen och så får du tuffa på?
Ja, men det finns ju möjlighet även de här som har lite större skuld. Man får bara göra liksom annat angreppssätt i analysen. Man kan kolla på obligationer och så vidare. Vi handlar lite bonds själva. Bra ingångspunkt för att kunna ta reda på hur man ser på situationen i de fallen. Men det skapar ju också möjlighet om du har något som är skuldsatt och de tar rätt åtgärder, löser det, får du ju fantastiska resor på uppsidan liksom. Och vi tar Teleborg som, jag menar, finanskrisen 2008 stod väl i 20 spänn då. Behöver du göra lite nyemission och så vidare. Så det finns alltid möjligheter. Det är väl vårt sätt att se på det.
Det finns alltid möjligheter och de möjligheterna fortsätter vi att följa tillsammans här i DI-tv-studion förstås. Men nu är det slut för idag. Vi säger stort tack till Carl Gustafsson, förvaltare på Protean och stolt pappa till en andra fond. Och även till Ulf Pettersson. Även han stolt pappa, om än inte till en fond i dagsläget i alla fall. Men han har haft fonder förut. Han är vår vän i viken och vår boj i bukten. Gabriel Mellqvist heter jag. Tackar för mig och önskar er lycka till där ute. Vi hörs och ses snart igen.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.